Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och nu är reservmicken igång. Nu kör vi, Kalle!
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur går det?
Jo, det går bra. Jag ser ljuset uppe vid vattenytan nu.
Vad berätta?
Nej, men du vet, jag nämnde väl det i podden där också. Jag fick ju sån här kompressionsskada, alltså naprapaten på disk i maj. Den mest hektiska månaden på hela året. Och då jag skulle få iväg kuper och sånt där, va. Och men jag var jättedålig. Men det rättade ju till sig. Det blev inga diskbrock eller någonting sånt där. Men jag hamnar ju efter. Jag har ju legat efter. Jag har legat och jagat. Och det är man ju van vid. Men nu var det ju kunder som skulle ha bikuper och det är en säsong framför och så vidare. Så att det har varit negativ stress, ska jag säga. Alltså.
Mm.
Ja. Och nu är det ju så att jag ligger fortfarande lite efter, men nu är det liksom, det känns som när den här veckan är över så är nästan allting klart då, så
jättebra. Gud, vad härligt att se fram emot det.
Ja, det är det verkligen, men nu blir det ingen mer sån sommar med kuptillverkning, det kan jag säga, för ja, men du vet, jag lever ju mitt drömliv egentligen, och så, ja, man är 57 år, så där jäkla många somrar till är det inte, då kan man inte sabba en sommar på det här viset. Har en hustru som har sommarlov och gå är hemma och har görroliga kurser och sköta ett litet småbruk med djur. Och, alltså det är ju, och så springer man där. Men jag har nog världens bästa kunder, måste jag säga.
Så det, har de förståelse för er?
Ja, det har de. Verkligen. De alla har det.
Och så har du haft småbrukarkurs, va?
Ja, jag har nog haft min roligaste kurshelg någonsin, måste jag säga.
Oj!
Ja, och det var den här, det är ju 3 helger och 2 enkeldagar utspridda över säsongen, våran småbrukarkurs då. Och då har vi lagt in en helg med lie och höhärsning. Lieslotter och höhärsning med stånghärsa. Och alltså det känns som så, det är liksom att slå och torka gräs, det är liksom det som vår kultur här uppe i Skandinavien har byggt på i 2000 år, va? Det är liksom en sån kulturgärning och så att, och inte ha med det på en småbrukarkurs, det skulle, ja, det skulle bli lite konstigt då. Samtidigt som det faktiskt är, om man tittar på det, småbruk ur ett beredskapsperspektiv, skiter det sig rejält. Då är ju det lättaste sättet att få in antisvält grejerna, kalorierna på, alltså.
Om du, det är torftigt att äta hö, Patrik.
Ja, det är det, men du får en idisslar också. Får, get eller ko.
Ja.
Kanin, gås går också. De är bra gräsätare.
Hur gör man när man slår sitt eget hö?
Jag har ju slagit med lie sedan jag var barn och jag har ju haft de gamla slipliarna och så. Det är den sliplie, är de här du slipar upp en ägg med en slipsten. Och sen underhåller du den med en brynsticka då. Jag köpte en knackelie. Du vet, jag kommer ju aldrig ihåg det här med åren, men 10 år sedan kanske. Och det var ett lyft för mig alltså. Dels så fick jag ju med ett orv. För det ska man ha. Alltså det hade jag ju på de äldre liarna med. Men ett bra orv då, va?
Och vad är orv?
Det är ju det som du håller i, va? Du har orvet, det är det du sätter liebladet på.
Mm-hmm. Skaftet?
Ja, kan man säga. Skaftet med handtagen som du håller i då. Och det gick att justera in och jag fick en mycket bättre kroppshållning och sånt där. Så att det, jag tror det är många som gör så att man går med de här prefabricerade gamla slipliarna alltså. Slipplier kan man gärna ha. Som jag sa, det här med kulturarv och så vidare. Det är vi som kör det i världen med slipplier. De andra knackar nere på kontinenten.
Men vad är skillnaden? Alltså, för oss som inte...
Ja, en knackelier.
För som inte är lieheads på samma sätt som du.
Nej, precis. Slipplien är en grövre smittblad. Ja, det är en lång kniv kan man säga som du har där då, va? Och det är... Generellt sett kan man ju säga att en sak som talar emot sliplie, det är alltså att de moderna, om det inte har ändrats det sista nu då, liebladen som finns att köpa har inte så bra kvalitet.
Mm-hmm.
Utan då gäller det att få tag i de här gamla liebladen som hänger på logar och sånt där, va?
Det har jag en del här kan jag säga.
Ja, det kan finnas klenoder som folk skulle gråta om de fick tag i där, de som älskar de här liarna, va?
Alltså jag la upp en bild på alla liar som jag har hittat på gården en gång. Då var det en som skrev så här: den där bla bla bla, tvåan från höger, den är en tysk li, den är värd 20 000 kronor.
Ja, men du förstår, det var så jag menar, va?
Men då sa jag att han fick köpa den för 10, det ville han inte, så jag tror kanske att han ljög, jag vet inte.
Så kan det vara ofta.
Men jag har fortfarande inte fattat vad skillnaden på liarna är. Vad är
knackelier då? Då har du en, vad ska vi säga, en tunnare plåtblad.
Mm-hmm.
Det lät ju skit faktiskt, tyckte jag själv när jag sa det. Mm. Men den är mjukare. Aha. Och framförallt är det väldigt mycket lättare. Och det som gör att äggen håller då, det är det att du kallhamrar den. Du har en liten hammare och en städ. Och så knackar du ute på spetsen då på äggen, va, på fasen. Och då kallsmider du och då får du, då smider du, hamrar du liksom ihop metallen och då blir den hårdare. Och så blir det väldigt tunn ägg där ute. Och den underhåller du också då med ett bryne. Så du håller den vass. Och man knackar lien, säger man då, istället för att slipa den, va. Som du gör med slipstenen då. Och det där var också ett lyft för mig. För jag tyckte att det gick att ha lien vass. Alltså det är ju en skicklighetsfråga, va. För mig passade det bättre. Jag fick en lättare, smidigare lie. Jag var bättre på att knacka än att slipa lier då, va? För du har ju det här, ska du iväg så är det ju bra. Man har ju sett de här bilderna när nybygga familjen i norr skulle gå ut i myren. Då hade de en liten slipsten som de fäste på bärmesen och bar med sig ut, va, och riggade upp där så de kunde slipa liarna där ute också, va. Här har du med en liten handslägga av minsta sort och ett litet städ som du slår fast i en stubbe, va. Så att,
grejer man inte vill bära.
Ja, slipsten vill man inte bära. Så är det, va. Men som sagt, det är slipplien som är vårat kulturarv då, för de som vill förvalta det. Så är det. Och ska man, det som var så, gjorde att den här helgen blev så rolig. Alltså det är ju det där att du börjar med helt nybörjare då. Och introducera den här historiken, kulturarvet och alltihopa det där och få dem att tycka att det är, för det är ju småbrukare, de är ju inte här i första hand för att gå liekurs då. Men sen hur du bygger ihop lien, hur den är konstruerad, hur du ställer in den för dig utifrån dina kroppsdelar då, och och olika vinklar och sådana saker. Och sen får du dem att få lien vass. Lär dem att hålla den vass. För det är ju liksom de två grejerna. Att kunna ställa in lien så att den passar dig. Och hålla bladet vasst. Liebladet vasst. Det är liksom, annars så går det inte. Det är ju liksom den betongplattan i det här, va, grunden. Så att det måste man lära sig först då. Och jag har köpt jiggar. Och det gör att det blir väldigt lätt att knacka de här bladen då, va. Det är också små grejer, men det blir, ja, det blir...
Det känns som jigg ut.
Alltså det är en svarvad stålbit med en plan yta med en pigg som står upp. Och den plana ytan då, och sen på den här piggen så sätter du en konad metallbit då som du trär på den här. Så du slår på den där metallbiten sen. Och då ligger bladet in emot piggen så du har alltid rätt avstånd då. Så har du perfekt koning på den där grejen som du slår på där. Så att den hamrar på exakt rätt ställe hela tiden. Du får ju ingen flexibilitet. Alltså de som är duktiga med det här, får du skador på lien till exempel, så går det ju med städ och hammare och smida och laga det helt enkelt.
Ja.
Men jag tycker att det var rätt stora skador som vi kunde laga med jiggen också faktiskt. Så att, ja men den är bra. Det är en liten grej med, som sagt, som du sätter i en kubbe. Så går du dit och sätter det och knackar där om det behövs, va.
Men jag låtsas bara förstå hur den här jiggen funkar där. Jag fattar inte riktigt.
Nej, men... jag tror det där är en sån... Det är bild för att förklara det. Så vi
googla.
Det. Ja, precis.
Okej, men då har man sin lie i alla fall.
Ja, och sen är det ju det här då när de ska slå.
Ja.
Så måste jag säga att ett grundtips som är väldigt bra där när man är nybörjare. Börja slå gräsmattan. Har du en vass lie så går det jättebra att klippa gräsmattan med den alltså. Därför att då ser du bladet hela tiden och du blir tvungen att lägga bladet emot marken eftersom gräsmattan är så kort, va?
Ja.
För var det en grej jag märkte under den här dagen med i huvudet, så nästan bara helt nybörjare då. Så var det ju det där att de var väldigt rädda om äggen. Så de lyfte ju på bladet och slog lite längre upp, va? Ja, du vet, de vill inte sätta spetsen i backen. Och,
ja, det kan vi förstå.
Ja, det är en, som nästan, du vet, en ryggmärgsreflex eller reaktion för många.
Ja. Va?
Och så är det inte, utan det är jätteviktigt att liebladet går på backen. Om du slår i alla fall på en äng eller åker eller någonting där, va? Och då har du jordningsvinkeln istället. När du lägger bladet på och håller den så som du gör när du slår, så är det hur högt över marken ligger då äggen. Du kan ju vrida på bladet så att den ligger helt plant och äggen löper precis vid backen, va? Men då blir det minsta sten eller något som står upp där slår ju i äggen, va? Så då är ju det en men då andra sidan blir det absolut mest lättslaget då. För då slår du ju gräset precis nere vid jorden.
Jag undrar hur många lyssnare som precis som jag nu måste blunda för att kunna se det här framför mig.
Mm. Det är så att om du slår av ett gräs då nära marken så är det ju mycket lättare att slå av.
Om man då för att det är stadigare där liksom.
Ja, men precis. Du infästningen i marken håller ju emot. Om du lyfter lien och slår längre upp, då viker sig ju grässtrået, va?
Just det.
Är du med? Det tror jag är lätt att förstå även i ljud, va? Men då är det ju det där att du vill ju inte att lien ska bli slö och skadad hela tiden i äggen där, va? Utan då böjer man till liebladet och det brukar vara bra på... bra justerat på köpebladen då, va? Så ofta behöver man inte greja så jättemycket med detta. Utan då står den upp lite grann så den går en 10, knappt 15 mm. Ja, nej, snarare 10 mm ovanför backen då. Så att inte det här allra minsta stenarna slår i, va. Så Så är det. Men sen, förutom att gå efter backen då och få ner liebladet där, så var det det här att de lyfter upp. Du vet, man slår från höger då till vänster i en rotation och ett drag där. Och då när de lyfter upp och inte får ner liebladet där, då blir ju liksom det som är höger på det här stråket de slår, det blir ju 10-15 centimeter hög stubb där, va? Ah, så ja, att de verkligen håller nere där infästningen från orvet till liebladet där tången sitter, alltså. Där. Den ska vara i backen när du börjar slå, va?
Så att du får... Det är så spännande med den här typen av aktiviteter, för det finns så mycket ord som man aldrig har hört förut.
Ja, men tånge vet väl du vad det är?
Nej.
Har du ingen kniv med tånge?
Vad är det?
Det är det som sitter i bladet.
Vadå?
Tånge.
Vad är det som sitter i bladet?
Alltså ditt knivblad sitter ju fast i...
I handtaget?
Ja, precis.
Ja.
Kände du inte till det?
Nej.
Okej. Ja.
Nej. Så kan det gå.
Ja, så kan det gå.
Vi får läsa något nytt.
Nej, men alltså de här infästningarna. Ja, du vet, som om du tar en... Ta en vanlig morakniv till exempel. Så är det ju, har du knivbladet och sen har du tången då. Den går ju upp i handtaget. Det är ju det som gör att handtaget har något att sitta fast i, va?
Ja, nu förstår jag. Nu är jag med. Kul.
Ja.
Och då alltså man kan se en liten spetsen på det längst bak på handtaget.
Ja, ibland går det halvvägs in eller tre fjärdedelar och är kilat eller limmat på något sätt in. Och ibland har du så att det är två halver på handtaget och att tången liksom fyller ut hela. Då kallas för full tånge då, va? Så då är det ju väldigt starkt då.
Ja. Ja, det ska man i alla fall hålla ner mot marken.
Ja, men sen tången då, det är ju det här som går upp som sitter i orvet då. Det är också en tånge.
Ja.
Bra, men så är det. Och just det här då, att se de här nybörjarna med, det går inte så jättebra i början, men sen de har vassa liar, de lär sig bryna den ordentligt, hålla den vass, och sen får de in en teknik så att man liksom kan säga att ja, men efter den där dagen så har de glädje av att slå med lie. Och, ja, de kan slå med lie helt enkelt. Sen kan de ju bli mycket bättre. Men de har en teknik som gör att de kan avverka och slå hö helt enkelt. Och glädje av det då, va? Sen är det ju en sån där, man pratar med de här som hållit på i 20 år och slå alla ängar åt länsstyrelser och allting sånt där. Så är det ju som med allt annat. Man är ju aldrig fullärd, va? Så är det. Och det är väl, älskar man att lära sig saker och finlira och utveckla saker, så är det ju någonting positivt egentligen.
Men när man har slagit sitt gräs,
ja,
då ska man torka det.
Ja, precis. Och det går ju att ha det på marken, på vallen. Faktiskt. Om det är fint väder. Men du bör... Om du ska kunna ta in det utan att det ska mögla då, va, så måste det ju torka ordentligt. Och du behöver ju ha lite fläktande vindar och gärna solsken i 4 dagar i alla fall, kanske mer än då, beroende på markbeskaffenheter och hur mycket fukt det är i marken och sånt där, för att det ska bli tillräckligt torrt, va. Och titta på den här sommaren, det regnade varannan var tredje dag, va? Då, ja. Då, och höet var så värdefullt så att det mesta höet har nog härsats i historien, alltså. Och det är ju det att du får upp det på någon form av ställning ifrån marken. Och sen byggde man de här härsarna så att man arrangerade höet på ett sånt sätt att regnet som kom på den rann av. Så att inte det trängde in på djupet i den då, va, och gjorde den genomblöt. Så den tekniken som används här är ju stånghärsor. Alltså här i Värmland och även i Dalarna. Det finns olika härsningstekniker som har utvecklats i olika delar av landet. Då, beroende på markförhållanden och väder och sådana saker. Då. Så stånghärsa, den byggs ju upp i... Den jag har fått av en vän. Den är i 4 våningar då. Och den översta våningen, du lägger ju hö då. Först lägger du den nedersta våningen och så fyller du på den med fång då. Och det, då måste du bygga upp de här fången, för de ska ju vara ganska långa och hänga tvärs över den här stången.
Ja.
Och jag var orolig här när jag var ner och inspekterade detta innan, att går det här att göra ordentliga fång som inte trillar isär, för det var ju så korta strån, va? Alltså en sån här riktig mager vall som inte är skött på decennier, va, utan de har bara kört med betesputs över, så att det blir som en sån där gräsmatta där det är något strå här och var, vet du, med mossa i.
Mm.
Så,
det var inte optimalt för härsa.
Nej, det var det inte, men jag tänkte det. Jag tänkte på de här ängarna där de gick och bara skördade och skördade förr i tiden, så de blev så otroligt magra, va? För de tog ju hem höet och la gödseln på åkern hemma runt gård istället.
Just det.
Mm, och det gick ju. Så jag tänkte, nu blir de duktiga på att göra sådana här fång, kämsafång då, alltså att man bygger upp dem. Du har korta strån och då får du liksom lägga dem överlappande i lager och så att det låser varandra, va.
Det är ganska mycket jobb att hålla på att lägga strå för strå.
Ja, det gör man inte. Man har ju en hörefsa och man får en viten teknik, och det är ju i huvudsak att de ligger åt samma håll, stråna och så, va.
Aha.
De ska ju liksom hänga över stången då i härsan där. Och ja, men det gick jättebra, men det är också därför som man torkar ett dygn. Man slår ena dagen, vänder och luftar upp och räfsar ut det här slagna höet på backen så att det blir torrt och fint. Ganska torrt i alla fall då, för då krokar det i bra.
Okej.
Okay. Och sen gör du detta dagen efter då, får upp det på härsan. Och då kan man väl säga lite grann att det är ju inte 100% säker, men då är ju det höet som är härsat och det är bra gjort. Då har du liksom säkrat höet.
Mm,
om det inte är extrema förhållanden då, va? Såklart.
Hur länge ska det hänga på härsan då?
Alltså, det beror ju på, va? Vind torkar ju väldigt bra om det inte är storm med regn och grejer då, va? Men alltså, om det är ett torrt väder och fläktar lite grann, då torkar det väldigt fort. Jag skulle nog säga att efter drygt en vecka, alltså runt 10 dagar, då är du, har du, kan du känna. Och det ska ju inte vara sekt höet inne i härsan liksom, utan det ska ju vara lite, jag ska se vad man ska, hur man ska beskriva det, men lite knastrigt om man säger så. Är det sekt, då är det ju lite för fuktigt fortfarande, va? Förstår du, om du böjer på det och känner på det och så det ska ju vara torrt då. Och det är därför att tar du in det här höet och det är fuktigt, då börjar det ju mögla, va, och blir väldigt ohälsosamt både för dig och djuren. Så de här moderna teknikerna de har nu med plast och grejer, det är ju någonting annat. Där har du en mjölksyrejäsningsprocess, så där tar de ju in fuktigt hö, va.
Mm.
Och det går oerhört.
Med flit.
Ja, med flit, ja, det ska vara det.
Ja.
Så får du en mjölksyrningsprocess istället i de här täta. Det ska ju inte, det vet ju när du mjölksyrar grönsaker, att det ska ju inte vara någon luft där, va.
Just det.
Så är det. Nej, men det som är viktigt då när man härsar, eftersom vi ändå pratar om hur man gör här nu då, med en stånghärsa, så är det ju så här att det översta lagret är taket.
Mm.
Det fjärde stången du lägger på längst upp, den ska ju skydda resten av härsan då. Och då lägger du ett tunnare lager där. Och det är för att det liksom inte ska bli genomblött. Utan kunna torka ur också ordentligt, va. Och där är det extra viktigt det här att du får stråna så att de hänger tvärs över och ner på sidorna. För att då när regnet kommer på härsan så rinner ju det på de här stråna ut på sidorna. Vilket gör att det inte tränger in i härsan. Det blir lite som ett vasstak. Det tror jag är en bra jämförelse, va?
Ja, ja, ja.
Men då är också så att det ska ju vara så att du har fått till sidorna på härsan då. Man brukar gå efteråt och snygga till den med en hö20 eller räfsa eller någonting. Så liksom du kammar den lite grann, va? Och då gör du också så här att du på nedersta lagret när du lastar på där, så blir det ju så att lite hö lägger sig på backen eller trilla ner eller någonting. Där river du ur. Det tycker jag är lättast med en hötjuga. Att man liksom skrapar ur längst ner efter backen så det inte ligger en massa hö på backen. Då blir det regn och sånt. Ja, men då kommer ju det att börja ruttna, va? Blir dåligt och vara fuktigt och inte torka och så. Och det slänger man ju upp på då, va, efterhand. Så att när du lägger den ner på backen och tittar under härsan, då ska du i princip se genom stråna där, va, så att det bara liksom stråtoppar som når ner till backen.
Mm.
För då är ju höet uppe i luften helt enkelt. Allt hö.
Just det. Och torka bättre. Du, det är inte bara att slänga upp hö på en pinne.
Jo, det går det också. Det är en annan härsningstyp. Ja, stackar, höstackar faktiskt, det har man gjort på, jag tror i Västergötland har man gjort det i vissa bygder. Det är ju en pinne som du sticker ner i ett spättat hål och sen har du en liten tvärslå som gör att höet inte åker ner på backen då, va?
Just det.
Och så trär du på den här, då är den väldigt spetsig påle och inte jättetjock då, va? Så kan du få en hyfsat stor stack där. Sen finns det bygder där du har en trefot. Alltså en, ja, det blir som en ko nu, eller ja, som du bygger på. Du lägger upp hö på tre sidor. Då har du ju tvärslåar där emellan de här tre eller fyra benen då, va?
Och bygger. Det är som en liten koja.
Ja, precis. Där kan du gå in och gömma dig in i den sen. Ja,
kul!
Precis.
Det är kul för barnen också.
Ja, krypa under då. Men de är ju inte, alltså jag, stånghärsan här, den är... Vi får se om någon ringer in och säger till på skarpen nu. Men den här stånghärsan, jag undrar om inte den är den bästa av dem alla alltså.
Oj, sticker ut hakan.
Ja, jag tänkte jag får göra det.
Kommer bli löpsedel i 10 åter.
Nej, men alltså Västergötland där jag kommer från. Alltså historiskt måste man ju ha kört på andra sätt också. Men där blev det ju så att när man gjorde sina långhärsor, då använde man ju snöre eller ståltråd oftast då. Men om du har de här slanerna istället som liksom är 5 till 8 cm tjocka.
Ja.
Och så lägger du höet på dem. Då får du ju per automatik mer luft under också, va? Så när du lägger de här olika lagren så har du ett rejält luftlager emellan tack vare själva stången också. Och sen torkar ju höet och då blir det ju mer luft inne i härsan med mellan de olika lagren då.
Just det.
Så medan liksom tar du ståltråd, ja, men då viker sig ju höet tvärs den här ståltråden då, va. Så det blir ganska kompakt.
Torkar sämre?
Ja, jag tycker det. Eller det borde göra det. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning, men det sunda förnuftet säger det.
Jag är så stolt och glad över att vi gör en podcast där vi kan prata 25 minuter lieslotter.
Och här,
tack för det, Patrik.
Ja, nu avbröt ju du. Det hade ju nog kunnat köra 25 minuter till, ser du här.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vill man fördjupa sina kunskaper får man gå din småbrukarkurs ja, nästa år.
Okej, så säger vi.
Du, var det något mer du ville säga?
Nej, det är bra. Så jag vi går vidare.
Skönt. Apropå det här med redskap för odling och trädgård så har vi fått en fråga från Johan. Han skrev att han har precis köpt ett hus och flyttat från lägenhet och kommer äntligen kunna odla lite och öka hemberedskapen. Men nu till frågan. Johan är lite orolig över skenande priser och det är mycket som måste införskaffas när man flyttar från lägenhet till hus, såklart.
Mm.
Hur ska man prioritera redskapsinköpen för odlingar och trädgårdsskötsel? Stetsias med riktigt bra spade, men sen hackor, krattor och andra redskap. Vart ska man börja om man inte har pengar till allt på en gång?
Mm. Alltså, jag tycker vi slår fast med en gång. Det där med spade och grep,
ja,
det är ju liksom, det är ju sånt som en människa ska ha, va?
Alltså som händer.
Ja, lite som kniv och gaffel och tallrik och sådana saker.
Mm.
Spade och grep, det räknar vi inte in ens en gång, tycker jag. Ja, men alltså, du, ja, men så här. Ja, brevlåda behöver jag ju ha nu när jag har köpt villa. Ja, men hur ska jag ställa upp den? Då måste jag ju gräva ett hål och sätta i en stolpe.
Mm.
Alltså en spade behövs ju, ja, men det måste man ju ha.
Ja.
Så spade, känner du någon som inte har en spade, Kalle? Känner du någon som inte har en spade?
Ja, det gör jag.
Det gör du.
Ja, alltså så, många som bor i lägenhet saknar en spade.
Ja, men har de ingen spade eller så här skyffel med sig i bilen åtminstone?
Det är det de inte har, Patrik. Det är därför vi gör den här podden.
Okej.
Okay. Men okej, okay, så Johan, spade det har du. Det utgår ifrån.
Ja, och grep.
Och grep, okej. Okay.
Mm.
Sen då?
Ja, alltså, ska vi göra en sån här...
Topp fem?
Ja, klarar vi oss med fem? Vi får göra det. Det ska ju vara lite avsmalat, det här basic för odling.
Ja. Ska jag börja?
Ja.
Jag vet inte om jag kan komma på fem om spad och grep inte finns med. Jag kör väldigt basic när det gäller redskap. Alltså, så måste man självklart ha spett och sånt där. Men det är inte för odling. Men däremot så behöver man ha en kratta.
Jag skulle nog säga spett. Alltså, om du har morän så behöver du ha spett och ta bort alla stora stenar som kommer upp ur backen i och för sig, va? Men vi räknar inte med spett heller.
Men en bra kratta är väldigt bra för mycket. Men liksom för anläggning av landen är det svinbra. Så en bra kratta. Och sen så säger ogräshacka. Det är en grej som jag har förklarat mig av dig. Så det har jag haft nu i några år. Och det är ju helt suveränt för att rensa ogräs med.
Mm. Och i en ogräshacka så ingår per automatik en fil för att hålla den vass.
Just det.
Så den behöver du inte ta med som extra.
Nej, för jag slipar ju min ogräshacka i princip dagligen.
Det är dags att göra igen, misstänker jag, Kalle.
Ja, det får jag göra när vi har slutat spela in för idag.
Ja.
Sen så skulle jag vilja slå ett slag för... Fyllhackan kallar vi det i min familj. Jag vet inte om det heter det egentligen. Det är som ett litet plogblad, eller vad man ska säga. Fast det är konvext eller konkavt, eller vad det heter. Alltså, vad ser det ut som, Patrik?
Alltså, det är ju en stor hacka som är ganska smal och lite längre än de flesta hackar. Ja. Och den egentligen, det är ju, den heter fyllhacka, och det är därför att du fyller igen med den. Om du har grävt upp ett kabeldike till exempel, så kan du ju gå med den här efteråt och dra igen ner gruset i det här.
Så har jag nästan aldrig använt den. Nej. Jag använder den istället för att gräva det där diket.
Mm.
Den är helt suverän att gräva med. Jag bearbetar också jorden med den. Den är bra att liksom luckra upp jord med. Den är bra för att kupa potatis med. Den, om man ska gräva ett hål så görs jag nästan alltid med fyllhackan. För det är en helt annan rörelse än spaden. Och är det mycket sten så är det mycket bättre också med en sån här fyllhacka.
Ja, den är ganska kraftig med, är den inte det? Just för att hålla och bryta lite och dra lite. Och,
exakt. Så vi stod upp till mina svärföräldrar nu. Då ska vi gräva upp lite syrener och ta med till dem. Och då gjorde jag med fyllhackan bara. Helt perfekt. Underbart. Sen bröt det för sig av skaftet i vanlig ordning. För att jag tog i för mycket när jag skulle för tjock rot på en syren.
Jag ser ju där. Du slår ner den här hackan under en syrenrot.
Mm.
Och så tar du med bägge händerna under träskaftet. Och så har jag ju sett den där filmen när du kör 260 kilo i marklyft och så tänker jag, då tar du i där och det tror fasiken att den går av.
Vi får lära sig det. Men ja. I alla fall, det redskapet tycker jag verkligen att man ska ha. Det är helt oslagbart. Och sen säger jag spade och grep. För grepen är svinbra för att vända komposten och skörda potatis och luckra upp jord och ja, gräva om det är mycket grässvål och sådär. Det är svinbra. Så har du de fem så... man behöver typ inget mer. En jordyxa för att hugga av rötter.
Mm.
Ja, det var mina fem. Vilka är dina fem, Patrik?
Ja, hugga av rötter. Den där bladhackan. Bredhackan, bladhackan. Den är också väldigt bra till det.
Ja.
Ja, men det är ju en sån där hacka som du ser att de har i Asien och Afrika och så vidare. En tvärställt brett blad längst fram på en längre, ett längre skaft än fyllhackan då, va?
Ja.
Den är suverän. Det är ju nästan samma användningsområde. Men jag skulle säga att fyllhackan är bättre att fylla igen kabelbiken med och bryta och vända med.
Jag tror det handlade om att, att den var så lätt att jobba med så man kunde göra det full.
Ja.
Trodde jag alltså. Men jag hade
ja, precis. Nej, det är fylla igen hacka. Fyllhacka. Men den är här, bladhackan då, den är suverän. Jag kallar den för manuell jordfräs, va? Du får ju en bättre arbetsställning, men det går ju att ha ett annat skaft på en fyllhacka också. Men då blir den lite lång och sådär i den själva hackan där är ju rätt lång, va?
Ja, ja.
Så att bladhackan är ju mer anpassad för det. Alltså att du går och slår framför dig och luckrar upp en yta, va?
Just det.
Jag måste säga att det är det bästa redskapet då. Däremot att anlägga en bädd, då är det ju spaden. Men den har han ju redan så han kan gräva ner brevlådan.
Just det.
Ja. Nej, men bladhackan och det, och bygga upp bäddar och sånt om man vill göra det. Så är ju den suverän att gå tvärs bädden och bara köra upp kanterna då och göra gångar och sånt med den. Va? Så jättebra redskap. Går också att ta bort grövre ogräs i gångar och sånt väldigt smidigt med den då. Sen tänker jag mycket så här. Jag tänker ju det här småbruk ur ett beredskapsperspektiv och där blir ju grunden potatislandet. Och att man odlar så mycket potatis det går för att ha ett vettigt växelbruk över tid då. Alltså minst 4 års rotation. Och jag vill ha bra redskap när jag sköter potatislandet då så att det går enkelt. Och de redskapen de är användbara till alltihopa då. Också. Och då är det potatisgräven kallas den ju för nu till en potatiskupare sa man ju förut, va. Det är väl lite mindre hacka med spets på. Och det är ju för att kupa potatisen men också dra upp fåror när du sätter potatisen eller fåror till andra grödor om du vill göra det. Och sen är det ju ogräshackan som du säger då. Då har jag ju en speciell hacka som jag gillar väldigt bra där. Du måste ha en ogräshacka av något slag. Man kan prova olika och se vad är det man gillar liksom. Men jag har fastnat för pendelhackan. Och det är en ledad hacka. Det känns lite rappligt kanske. Och det gör det nog första gången man prövar den också. Man har inte samma precision som i en fast hacka. Så är det.
Jag fattar inte, man får väl ingen kraft eller? Hur får du kraft?
Jo, det alltså den går ju till vissa lägen och så låser den där.
Ja.
Så att den, när du drar, då får du väldigt bra vinkel att skära av ogräsen, för det är ju det du gör. Du luckrar ju en bit ner och så skär du av alla ogräs, va?
Ja.
De som är små, de stör det ju. Men sen kan du bara helt plötsligt växla och trycka istället. Och då viker den sig lite i och med att den är ledad. Så får du en perfekt vinkel när du trycker också. Så du kör både framåt och bakåt, vilket gör att du kör över ett land, ja, väldigt fort, va? Du får kontroll över ytorna liksom mellan rader och sånt väldigt effektivt med den där, va? Men sen vet jag en del, ja, den kallas för gångskyffel nu för tiden. Det är ju ett sånt här vasst blad bara som sitter i änden på skaftet. Men då ser du inte den där, så att det kräver lite övning så du vet vad den är. Men de som är duktiga med den, har detta som favoritredskap.
Okay.
Och det är därför att när du vet exakt var den kanten är på den här skiffen och gångskiffen som löp precis under jordytan, så kan du komma väldigt nära till exempel en kålplanta, salladsplanta och så. Så att du får bort ogräset. Du behöver nästan inte handrensa alltså.
Det låter smidigt.
Ja. Men vet du inte vad den är, då skär du ju av den. Det blir lite skador första åren du tränar in dig på den här. Ja, så är det. Ogräs. Det är tre det, va? Ogräshackan där.
Ja.
Och valde pendelhackan. Sen är det ju så här att krattan, det är ju, har du ditt land igång och så vidare, så är ju krattan så grundläggande. Speciellt om du ska så. Alltså du gör ju så bädd, bereder ju såbädden med krattan genom att jämna till den, få bort, städa ur såbädden från sten och gräsrötter och såna här grejer eventuellt. Ja, men sen vänder jag på krattan och tar skaftet och drar upp fåror som jag sår i. Först vattnar jag i dem och så sår jag krattar över, och sen plattar jag till då med den runda krattan i själva såraden också, så att det får bra jordkontakt där då, va? Så att krattan är ju liksom såredskapet nummer ett då.
Alltså man kan säga att du använder tre sidor av krattan då?
Ja.
Ja.
Dels att du krattar med tänderna, men sen vänder du på den och trycker neråt.
Så... Patrik, använd krattan istället då. Istället för att göra det med tänderna. Ja, det var ett skämt. Ja.
Ja.
Okay. Så framför mig hur låg, kröp omkring på alla fyra.
Ja, men det heter bädden med munnen. Vet du, de här piggarna på krattan, det kallas för tänder.
Just det.
Mm. Men sen skulle jag nog ändå slå ett slag för det femte redskapet. Och det är potatisgrepen. Och det är ju ett kraftigt skaft med fyra eller fem piggar som står ner. Kraftiga piggar som är väldigt bra att ha när du skördar potatisen.
Mm.
Men det är också otroligt bra att ha och gå igenom jord och rensa jord där det är kraftigt ogräs. Liksom jobba dig igenom jord med den, då får du upp ogräset väldigt, väldigt bra. Så förutom på spade och grep då och spett som vi la vid sidan om. För att, ja. Så är det de fem redskapen. Vad var det nu då? Jo, det var bladhacka. Det var
pendelhackan,
det var krattan, det var potatiskupan på slash potatisgräven och potatisgrepen då, va. För har du de redskapen, ja, då räcker det till allt annat också, och då har du effektiva redskap för att sköta potatisen då. Men ja, som vi sa så här, det är dyra redskap. Gå på auktion, loppis, alla de här finns ju som... Ja, det är effektiva och bra redskap som har funnits sedan väldigt lång tid, sedan 1800-talet i alla fall, va? Så att de finns, och ofta är det så att äldre redskap finns kvar idag, så är det ju ofta hyfsad eller väldigt bra kvalitet på dem. Många gånger smidda grejer, va? Det här med vi pratar lie med 20 och så vidare, det finns robusta, fina, rejäla hötjugor att köpa idag. Men hittar du en fin hötjuga på loppis eller på auktion, så får du ett helt annat redskap. Det är mycket lättare och smidigare redskap. Det är ju liksom som påkar de här som finns idag, va? Och de är smidda och fina och mycket... Ja, Jag tror så här, man kan inte tillverka sådana 20 idag därför att de skulle bli alldeles för dyra. Va? Och så är det säkert med många andra redskap. Med verktyg, hyvlar, stämjärn, lockbettlar, skulpar, allt sånt där. Får du tag i grejer före andra världskriget så går det ju inte att köpa sånt idag nästan. Alltså, ja, det gör det. Men då kostar det ju tusentals kronor att köpa en hyvel. Va?
Ja.
Så det är
tipset, Johan. Köp begagnat. Det kommer att finnas någon som inte använder sina grejer längre eller som har gått bort eller så. Att lägga vantarna på bra redskap.
Åker man på en bonde lantbruks- eller gårdsaktion så kan det ju bara vara så här att det står de bär fram en hög med redskap så får du alltihopa i ett. Om du har tur.
Drömmen.
Ja, precis. Men ja. Jag tror vi är nöjda där, va?
Snyggt! Du, Patrik.
Ja.
Tack gode Gud att det är över. jag var
sluta
på fest
igår. Ha svensexer på måndagar, Kalle.
Duktigt, tror jag. Jag ber om ursäkt till samtliga lyssnare för min osammanhängande hjärna idag. Hoppas det gick att lyssna på. Vi är tillbaka en annan gång med full kraft.
Mm.
Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Och följ oss på Instagram. I väntan på katastrofen heter vi där. Ni har det så bra så länge. Puss och kram. Hejdå.
Hejdå.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.